Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ni var inte där på efterfest. Ni var,
men vi gick hem.
Sara är alltid på efterfest.
Ja, men vi är inte där. Vi var tråkiga.
Vi var tråkiga.
Kan du lyssna så att alla hörs bra sen?
Säg ert namn.
Elis.
Kristoffer, du måste sitta mycket närmare din mick.
Ja.
Har du med? Vi spelar inte in, va?
Jo.
Ja. Gör vi det?
Ja.
Hörs alla bra?
Ja, Esse, vill du sitta lite närmare?
Ja, just det. Sist.
Jag har inget munskydd, men det kanske är meningen.
Ja.
Det är meningen. Okej. Okay. Får jag säga ett litet intro?
Mm.
Ja. Jag är lite nervös, jag har aldrig gjort det förut. Jag ska. Hej och välkomna till Socialt självmord eller kärlekens samtal. Mm. Roland Barthes hjärte. Spalt. Vi sänder live ifrån Stormens öga, Göteborgs filmfestival. Och vi är här hela gänget.
Ooh, boots on the ground.
Ja, och jag tycker vi har ställt tillbaka klockan 200 år och så tycker jag att man presenterar sig själv. För det är ju typ av emotionellt arbete. Det hade varit språkligt våld om jag försökte säga vilka ni är. Varvet runt.
Är det klockan eller?
Ja, jag vet inte. Vilket varv ska man ta?
Jag heter Alicia.
Man får säga något annat om sig själv.
Och jag gillar sport.
Mm. Är du taggad på OS?
Nu ska vi se, nu hör man mig. Du måste vara lite närmare, Kristoffer, jag är ledsen.
Det där är min fråga. Är du taggad på OS?
Ja, det är jag. Jag har redan börjat packa inför min resa till Kina.
Mm.
Ska ni åka dit?
Ja.
Direkt från Göteborg till Kina.
Jag heter Kristoffer Nyqvist och jag har varit på gudstjänst idag.
Oj.
Amen. Wow. Är det en del av din tillfrisknande resa?
Ja, det verkar så. Jag får mycket energi av det. Det var en rolig präst idag som körde ett Twitter-skämt i sin predikan.
Oj.
De brukar göra det i Svenska kyrkan.
Han skulle prata om missmod. Och så började den med att om det finns Miss Mood så betyder det att det också finns Mr. Mood.
Ursäkta?
Sa han det?
Ja, jag vittnar.
Sa han det på ett sånt Twitter-formulär skämt sätt? Ja. Att det implicerar existensen av
en direkt Mr. Översatt Mood. Också. det kanske är så första steget mot att Svenska kyrkan ska bli lite mer som American Preachers.
Just det.
Det är en bra genre.
Jag hade lite fel tankar om det.
Ja, men du fastnade. Det var den starka one-linen.
Jag blir förvånad att det är Svenska kyrkan och inte den katolska. Eftersom du så två män i en podd.
Ja,
skalle.
Men jag tänker man måste gå via den protestantiska. Ja. Och sen konvertera.
Oj. Är det Erik Schildt lite att alla blir katolik, alla killar blir katoliker nu på samma sätt som alla tjejer blev katoliker när Dasha i Red Scare var liveade det för 3 år sedan?
Precis.
Ja, vi pratade om att det kändes lite sent på bollen, alltså av honom att bli katolik nu. Alltså, men sen så kom jag fram till att det måste ju vara, han känns ju mer driven av någon sorts teologisk övertygelse än liksom fingret i luften. Göra det som är mest inne.
Ja, man kollar på Erik Schildts track record.
Ja.
Och den som säger det här.
Det är jag, Esse Klingberg, daytrader, Avanza-expert.
Mm.
Vart en tuff vecka för mig, blodröda siffror på börsen, men ändå är jag här.
Mm.
Börsens lilla köttberg.
Ja, jag är verkligen börsens köttberg. Mm. Men jag har köpt lite faktiskt. Det är ju rea nu. Så att...
Är det så?
Ja, jag köpte i lite... näthandel och så. Så.
Mm.
Är det mellan, nej, det är inte mellan oss, men hur vet man att det är rea?
För att det är krasch.
Ja. Tänkte jag att vi kör två.
Jag körde väl inte förra gången.
Nej, kanske inte gjorde.
Nej, jag tror inte det. Vad kändes som det?
Vi är här för att backa dig för du är premiär på Göteborgs Symfonifestival, Elis.
Ja, ni följde med mig hela gänget. Tog jag med. Jag sa så till producenten på filmen jag är med i att om inte jag får ta med socialt självmord eller kärlekens samtal så blir det ingen Elis på röda mattan. Så vi var alla på premiär igår. Incognito.
Stark insats.
Tack. Filmen heter Magisterlekarna och jag är en sorts homosexuell incel. En rekommendation.
Var det svårt att skådespela något som ligger så långt bort från ditt riktiga jag?
Vilken, du tänker att båda delar i det.
Ja, det är liksom din evil Elis Borå be like.
Ja, det var jättesvårt faktiskt. Men jag gjorde mitt bästa. Ja, men Alicia, du ska ju också göra lite grejer på festivalen. Mingla runt lite med branschfolket.
Prata engelska, det tycker jag inte om.
Är det TH-ljuden?
Hello. Hello, Colin Firth.
I think so.
Nej, han stavas ju inte ens för... Vad heter han i efternamn? Vet ni vem jag menar?
Nej.
Colin, en känd skådespelare.
Colin Firth.
Eller hur?
Mm. Ja, tror det. Mr. Darcy.
Ja, det var han jag tänkte jag skulle hälsa på.
Du har ju också vunnit ett pris på filmfestivalen.
Just det.
Nu är vi som så här föräldrar till ett barn som har kommit, fått medalj i kamratpostens lopp där alla är vinnare. Nej, jag skojar. Du har faktiskt vunnit ett pris.
Som att kamratposten skulle kontakta olika barn som inte har sagt.
Stora kamratpostenpriset. Jag har inte vunnit ett pris.
Det var en utnämning.
Nej.
Jo.
Jo, det har du.
Du fick väl så duktig flickapriset. Eller jag förstod inte riktigt vad det var,
men alltså,
på ett bra sätt. Inte som ett förminskande sätt.
Men det är verkligen inte ett pris. Det är som att jag har kommit med en kurs.
Jaha, så det är så här, det här gänget, ni måste lära er.
Det lät lite när du beskrev det som så här, filmvärldens Paradise Hotel. Att man åker bort en vecka och så ska liksom delta i aktiviteter
och äta lunch
och äta sånt lunch, där. Ja, det är väl jättekult.
Ja, det är nästan ett pris.
Du är liksom vår podcast Samir Badran.
Kommer sluta upp som mäklare. Men det var ju då Göteborgs filmfestival som plockade ut några tjejer.
Ja. Och killar. Killar.
Ja. 10 tjejer, 10 killar, ett lyxhotell i Hamburg.
Och alla måste vara singlar.
Vad som helst kan hända.
Vad har hänt i era kulturella liv?
Bra fråga. Jag vet att det är en elefant i rummet, för SE har lagt Jan Guillous nya roman på bordet.
En tegelsten.
Så jag bara gissar att SE har ägnat mycket tid till Janne.
Det kändes ju som att jag var tvungen att liksom ta med den hit, i och med att jag i senaste avsnittet pratade om att jag lovade att jag aldrig någonsin skulle recensera en skönlitterär bok. Klipp till att det är det som har hänt i mitt kulturliv sen dess, är att jag har recenserat min första skönlitterär bok.
Du har svikit dina ideal och recenserat en riktig elefant.
En riktig elefant. Och jag ville ta upp den bara för att jag ville vi är ju en litteraturpodcast och en skvallerpodcast, och därför så blev jag så glad när jag började läsa den här boken, för det är verkligen, den är ju riktad till oss. Alltså det är ju en skvallerbok. Och vi gillar ju också autofiktion. Och då
ska du se vad den heter.
Ja, den heter som Den som dödade helvetets änglar. Cool titel.
Så coolt.
Redan där var jag ganska så såld. Men sen började jag läsa den, och den var ju faktiskt, den var ganska spännande. Men det är också verkligen en, alltså det är en deckare skriven för oss som hatar deckare. Mm. Alltså jag bläddrade ju liksom de här delarna som handlar om, det liksom börjar med ett gängmord. Att ett gäng MC-killar hittas brutalt mördade och ingen förstår hur det gått till. Och ingen har hört något, ingen har sett något. Det är ju, men sen så plötsligt så liksom vindlar berättelsen iväg, och så börjar den handla om hur mycket Jan Guillous alter ego hatar Janne Josefsson. Och det är ju väldigt kul.
Jättekul.
Det är ett svårt projekt att ro i hamn. Men jag ville bara ta upp det här apropå det vi pratade om med så här litteraturrecensioner. Så gör liksom Jan Guillou en väldigt savage grej i den här boken, som är att han liksom går i dialog med en potentiell recensent.
Ja, han gör det i boken redan. Det är lite som om jag skulle hata Martina Montelius innan hon såg mig.
Men jag tänkte att det här är så bra, för att han har liksom krossat glastaket. Så i din nästa roman, då kan ju du svara så. Vet du vad, Martina Montelius? Det här kommer inte bli bra. Det är vad det är.
Det är exakt sån här litteratur Sverige behöver. Ja. Bara ännu mer onanistisk liksom navelskåderi på något sätt.
Jag kan läsa upp vad han säger. Spännande. Om den potentiella recensenten.
Som är det, du då?
Nej, men det, han tar inte upp, han tar upp, det är så här, han har en, liksom en lång utläggning om, vad heter hon, Lydia Sandgren. Alltså som har skrivit samlade verk. Och hon har han har en jättelång rant om henne. Och sen så skriver han så här.
Om samlade verk eller henne som person?
Mest om samlade verk. Men sen så liksom glider det över i en viss typ som han anser att Lydia Sandgren tillhör. Och då skriver han så här. bla 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 bla. Det är väldigt långt, så jag får liksom hoppa lite här sen. Han har en jättelång utläggning om att hon så gärna vill bli författare, och det är ju det viktigaste för att bli författare. Och sen skriver han så här. För det andra tillhör kollega Lydia redan den härskande klassen i tidens litteraturliv. Unga kvinnor med akademisk bakgrund som skriver om relationer, med en attack som vanligtvis beskrivs som psykologisk insikt, och inhöstar beröm från andra unga kvinnor med samma bakgrund som frilansar, som kritiker eller skrivit liknande romaner om misslyckat samliv med mindre begåvade män. Och sen så skriver han så här: om jag inte gått i författarpension, nu är det här då hans fiktiva jag som pratar, som påstår sig gått i författarpension,
som heter Hamilton.
Heter Erik Ponti. Men Hamilton är också med. Om jag inte gått i författarpension skulle unga Lydia nog snart kunna belönats av kulturredaktör med nyhet att recensera årets roman om mig. Och därvid kraftigt varnat den läsande allmänheten för slik plakatlitteratur utan konstnärligt värde. Med det menar den unga kvinnliga generationen författarlitteratur som siktar mot viktigare delar av mänskligt liv än relationer och psykologi. De var ju inte ens födda 1968. Och det tycker jag är så himla kul.
Det finns en särskild plats i helvetet för unga kvinnor som hyllar varandras psykosociala romaner.
Ja, och att han liksom alltså så här, det här är ju, han har ju öppnat helvetets portar. Tänk liksom, vad heter hon, som, vad heter hon, Kristina Sandberg som Lilla Skugge sågade liksom hennes nästa roman. Kan hon liksom göra en sån här en sida lång rant om att Linda Skugge var avundsjuk för att hennes böcker säljer så dåligt. Och att ingen bryr sig om att höra om hennes sköldkörtelproblem.
Just det.
Har Linda Skugge det?
Nej, men hon har väl den här kortison-grejen som
Linda Skugge har bland annat det.
Jag vet inte vad hon har.
IBS.
Vilket skop.
Ja, det är nej.
Nej, alltså hon...
Hon har kapitaliserat på det.
Hon har, eller jag vet inte om det är, men det är något med att hon tar kortison hela tiden.
Mm. Det är, och så kan vi ju avslöja att Kristina Sandberg har haft cancer. Mm.
Precis.
Och att Kristoffer Nyqvist fått men av vaccinet.
Ja, jag är toppningsföreträdare.
Ja.
Verkligen. Ja, men shit vad... Nej, men det behövs, då behövs ju inte Facebook till exempel längre om alla bara kan skriva en bok och kommunicera via den. Kul ju.
Verkligen. Mm.
Men du har läst boken till skillnad från Slavoj Žižek och Jonathan Unge som brukar recensera verk då, utan
jag läste den faktiskt. Ja. Men jag vågar inte riktigt.
Žižek snodde ju Jonathans grepp när Žižek skrev om Matrix, nya Matrix-filmen. Det här det. Att göra en grej av att man inte sett har sett filmen men skriver om den ändå. Ja. Och då helt plötsligt så tyckte alla att det var jättekult för att det var Žižek, men det var Jonathan var ju lite före på den bollen. Ska ju han ha cred för, menar jag.
Jag tycker att folk tyckte att han var cool som ja, gjorde det. Det tyckte på... inte att han blev helt... Han fick inte så hårda...
Fan, jag avslöjade precis på vilka mörka vrår på Twitter jag brukar hänga.
Just det, det är jag som inte har Twitter. Det är tråkigt.
Ja. Men det är bra för dynamiken.
Inkvoterad icke-Twitter.
Men finns det mer att säga om Jan Guillou då? Har ni andra någon relation till Jan Guillou?
Jag vet att han är... Har ätit middag med Alex Schulman nyligen.
Mm. Det handlar mycket om Alex Schulman också.
Vad trevligt.
Eller på slutet, lite.
Och sen då?
Att han har skrivit en bok. Ja, alltså, det är liksom ingen... Jag tror vi är nog de enda personerna i Stockholm som inte är nämnda i den här boken. Alltså det är liksom alla som enat. Så det kan ju vara vårt nyårslöfte att bli nämnda i Jan Guillous nästa bok. För det här ska ju bli en serie. Också.
Just det. Och du avslöjade inte, men du sa innan, lovade du att du skulle förstöra boken genom att avslöja hur den slutar?
Ja, jag tänkte spoila boken.
Mm. Det är ett bra sätt för att komma med i nästa bok. Ja. När han hör det här kommer han bli...
Jag tror att det är sista boken.
Nej, utan det är, alltså, den börjar med att han har skrivit klart en liksom tio series liksom serie.
Och det här är den tionde?
Nej. Utan det här är första på en ny serie.
Är det någon som, inklusive du, har skrivit om att det är ganska fult omslag?
Nej. Jag vet inte vad jag vet. Jag tror Victor Mann tog inte upp det. Men han kanske tycker sig stå över det. Han tycker inte man ska döma hunden efter håren.
Alltså han är ändå på piratförlaget. Så jag tänker att det är ju, de är ju medvetet populistiska. Att det ska se ut som en så white trash bestseller.
Undrar om det här, men det här tror jag ska föreställa Hamilton, inte Jan Guillou.
Vill du beskriva för lyssnarna, Alicia, vad det är du ser?
Det är en man med rock som blåser i vinden och en lite konstig hatt. Bockskägg, långt grått hår som ser ut att stå i någon slags på ett tak på en kulle med ett industri om nej.
Jag tycker det ser ut som
Knausgård.
Som sagt, Knausgård fast skriven av J.K. Rowling. Ja. Alltså det är ju en fantasy-omslag och titeln också.
Steampunk-Knausgård.
Det är helt sjukt att det innehåller så här memoarer.
Knausgård på Halloweenfest.
Att man ser ljuset.
Ja. Ja, men också, det är väldigt mycket fantasy-vibe. Mm. Vad spännande. Har den inslag av magi?
Nej, men däremot den innehåller ju världens plot twist. Så jag tänkte att jag skulle spoila den för jag tänker att vi är någon sorts konsumentupplysningspodd. Mm. Och jag gissar att kanske många av våra lyssnare inte kommer ta sig tiden att läsa boken.
Vilken var den där appen som Ben Mitkus hade skrivit om som man slipper läsa böcker?
Just det. Man får dem sammanfattade. Och då tänkte jag, om man vill kunna liksom prata om den här på nästa hippa mingel, så kan jag ju då avslöja att den börjar ju då med ett brutalt gängmord. Att det är 9 MC-killar hittas mördade.
Mm. Uppfriskandet är MC-killar och inte Spotify-rappare.
Ja, alltså fast det är det. De har haft en gängkonflikt med några, ett svensk-somaliskt gäng i Rinkeby. Ja, okay, så att alla tror att det är ett svensk-somaliskt gäng som har gjort det.
Frukter.
Ja, och så här, såklart de dumma poliserna tror att det är de här gängmotståndarna som har begått mordet. Men... och sen så, men då Erik Ponti förstår ju att så här, det här är liksom inte, det finns inte, det är inte tekniskt möjligt att de ska kunna ha tagit sig in, så många personer har gjort det här och kommit undan helt obemärkt. Det finns liksom teknisk bevisning som talar för att det är bara, det är en ensam gärningsman. Mm. Så han söker upp sin gamla kollega då,
Hamilton
av helt andra anledningar. De börjar liksom, de börjar hänga och så här börjar liksom forska i lite andra fall. Man glömmer nästan att det där gängmordet har skett.
Det blir en sån här bromance.
Ja, och de liksom bråkar ut till skärgården och liksom, jättemysigt. Mm. Och liksom, ja, pratar om gamla goda tider. Mm. Och sen inser man i liksom den sista femtedelen av boken kanske att allt tala för att det faktiskt var Hamilton som hade mördat dem.
Nio stycken. MC-killar.
Ja. Med en pistol.
Vilket Fight Club slut.
Och vet ni vad? Och den första av dem, han som satt och höll utkik utanför högkvarteret, slog han ihjäl med käpp.
Därav detta blodiga omslag.
Det är så bra.
Så det här, Knausgård, är Hamilton.
Jag tror det.
Knausgård har
dödat 9 MC-killar.
7 dvärgar och 40 Yassin begåvningar.
Det är ju handlingen till vargarnas, den här nästa delen i Morgonstjärnan.
Shit, shit.
Ja, så det är en bokrekommendation.
Ja.
Jag har träffat Jan Guillou. På en toalett i Göteborg, där vi befinner oss just nu. Jag var på bokmässan första året som bloggare för Nöjesguiden, och Paris Amiri skällde ut mig hela tiden via chatten för att hon var så, Elis, du intervjuar för dåliga namn, alltså du träffar inte tillräckligt bra kända personer. För jag skulle göra enkät på golvet, och jag typ gjorde enkät med såhär Laven Motadi och sånt, och Paris Amiri var bara såhär, step it up, och då ser jag Jan Guillou bredvid mig på toaletten, vi står och kissar.
Och du ser din chans.
I en urinar, och då tänker jag, jag måste fråga honom nu, inne på toaletten, om han vill ställa upp en enkät med Nöjesguiden. Och så frågar jag honom, och så står han och tvättar händerna, han har väldigt korta armar så att han sträcker sig långt ner i den. Och så bara tittar han på mig och bara skakar på huvudet och går ut. Så jag var väldigt jag var väldigt grön då, så jag var lite nervös, stammade säkert. Bara vill du, några korta frågor, en enkät. Fick jag gå ner till golvet och intervjua Joakim Pirinen istället. Paris Amiri kom rök ur hennes öron. Inga likes på det.
Trist.
Jag märker hur jag blir nervös när jag pratar om det. Ja. Har ni träffat honom?
Nej.
Nej, inte här i Göteborg.
Inte jag.
Men jag kan tänka mig att han har korta armar.
Ja, han har ju väldigt stora armar i alla fall. Kommer från den dokumentären.
Just när han satt och åt så tonfisk och banan.
Det är väldigt mycket att han äter tonfisk från burken i den här boken också.
Ja. På tal om dokumentär, Jan Myrdal-dokumentären fick ingen guldbagge, tycker jag var ett hån.
Var den nominerad?
Jag vet inte.
Den var ju väldigt bra i alla fall. Mm.
Det var ju något kritik om att Guldbaggegalan inte visade dokumentärpriset i tv.
Det är verkligen taskigt.
Var det på förgalan då eller?
Förgalan, och då är dokumentärfilmerna ändå de bästa filmerna som produceras i Sverige, vilket vi har konstaterat här förut.
Verkligen.
Ja. Man fick inte heller se han Alexander Abdella. Det kanske var han som delade ut priset till det.
Men, så han var ju med på förgalan.
Eller var det förgalan?
Vad gjorde han där?
Delade ut pris.
Hade han hyrt in ett kamerateam?
Nej, de hade ett kamerateam redan där.
Det måste alltså vara så snabba cash.
Ja, det måste vara så jobbigt för honom att vara med i det här ljuddramat nu på Spotify. Mm. Att han inte syns.
Just det
måste vara jobbigt. Mm. Att han bara hörs.
Men på Kristallen så hyrde han ju in ett kamerateam.
Filmade
bara honom.
Liksom. Mm. Jag har ändå en sak att säga om det där ljuddramat.
Har du hört på det?
Ja, jag har skrivit om det och recenserat det. Och apropå Alexander Abdalla. För jag var på den presslyssningen. Och
presslyssning, är det då att man står i ett rum och lyssnar?
Nej, det var ju
Kent släppte sin sista
skiva. Tror man får sitta, va?
Man fick sitta, det var jättefint.
Nej, det är svagt.
Det var jättehärligt och lyxigt. Och väldigt intressant då för mig, som då är liksom en vanlig glasögonorm. Då är man ju van vid att man tar emot ett verk väldigt så på sin kammare oftast. Om man ska skriva om en bok eller om man ser kanske en film, så då, man har liksom ingen kontakt med dess upphovsman. Men på Spotifys presslyssning, ja.
Han är väl inte upphovsman?
Nej, men nu ska jag berätta det. Aha, hur det okay. var. Att då var det att på presslyssningen så var inte bara han utan Felix Sandman, Hedda Stiernstedt, resten av casten, i alla fall delröden. Och det var inte, vet du, regissören var inte där för att han hade covid. Mm-hmm. Men det var liksom alla som hade haft ett finger med i spelet var där. Och det, så kan det ju vara. Det var ju Q&A efteråt så. Men det gjorde också att man var ju tvungen att liksom förhålla sig till den enorma diskrepans som är mellan casten och deras rollfigurer. Alltså rollfigurerna är ju, de ska ju vara hipsters från, som liksom vill leva off-grid. Det handlar om att de, dramat handlar om att de startade ett kollektiv i Värmland. Men de som spelar är ju inte hipsters.
De levde inte ens 1968.
Nej, för att citera Jan Myrdal.
Alla heter Jan.
Vad är de då?
De är ju, alltså så här, de är ju mainstream. Mm. Insåg jag ju verkligen när jag såg dem så där uppradade på scenen efteråt. Mm. Att de, för då det var det så intressant, för att till exempel då Alexander Abdalla satt med, vad heter det, liksom en stor jacka, en täckjacka inomhus. Mm. Och så hade han liksom 10 guldringar på varje finger.
Inget fel med det.
Naglack.
Usch.
Men jag tycker det är jättespännande hur din liksom mainstream, tänker du att folk, många ser ut så?
Ja. Alltså så här, det är ju mainstream att gå runt med, alltså han hade ju liksom, han hade ju bling på sig. Det är ju mainstream.
Inte det lite hiphop?
Nej, men det fick ju inte mitt intryck. Jag tyckte han
jag
hade
också liksom, känns lite hiphop.
Men hiphop är mainstream.
Men okej, men då kan jag berätta vad Felix Sandman hade på sig. Tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Vilken rolig parentes det är.
Han hade liksom av deras så här, kläder. Nej, jag kan säga istället hur han var. För han var mainstream. Mm. Han hade liksom kanske jeans och t-shirt. Men sen när han kom in så var det liksom lite tyst och tryggt. För att alla vi som var där i jul var ju typ kulturjournalister eller på något vänster så skriver. Och då vi är ju väldigt stela som människor liksom. Mm. Och om man har varit på pressvisningar så vet man ju att det är alltid ingen pratar med någon. Alltså folk är ju jätteaspiga liksom. Men då var det väldigt tyst. Och sen när han kom in, då var han så, då började han direkt så skämta med de sina vänner i casten om hur stelt det var. Och så var han så, då ropade han så: är det bara jag som är tre öl in eller? Och då blev det bara helt, han bombade helt liksom. Men det är ju väldigt mainstream att säga en sån sak.
Verkligen.
Men jag kan inte släppa att den där klädstilen var mainstream för dig. Jag tycker
det.
Nej, okej. Jag tycker bara att det är kul om, nej, det är inte hipster, men jag bara ser aldrig någon med en jättestor jacka och många ringar.
Men vet du vad? Nu. Jag kan säga vad som var det som skavde, oavsett om det är hipster eller, nej, men det är inte hipster, men om oavsett om det är mainstream eller inte, så var det som skavde att en person som har guldring på varje finger kommer inte åka och starta ett kollektiv i Värmland. Och det är okej. Alltså
det är okej att med fiktion.
Det är okej.
Ja, men jag spelar, men jag homosexuell incel, som sagt.
Jag vill inte se liksom.
Nej, det stör.
Men dålig PR av produktionen att ha dem synliga så
det
på
var
en presslyssning.
De blev intervjuade till massa olika grejer. Det var ju bara att jag inte ställde några frågor.
Just det.
Ja.
Men vad tyckte du då?
Det var helt okej.
Okay.
Det var liksom bra, men det var ju också, det är ju
hade man velat se det som rörlig bild.
Det var ju mycket en berättelse som hade gjort sig bra i ett visuellt format, men jag tyckte det var kul. Jag gillar ju ljuddrama. Så jag menar, jag ser fram. Jag var lite så här, jag kände efter att ha hört det så var jag så subscribe på att se hur det här liksom fortsätter utveckla sig, det här med ljuddrama.
Kristoffer är ju pionjär i ett ljuddrama som heter Stammis. Ny säsong nu.
Sveriges enda sitcom i ljudformat.
Hur känns det?
Ja, det känns väl bra. Jag spelade ju mot dig det senaste avsnittet.
Just det, ni är båda kända från den här sitcomen nu.
Och har ju också ganska mainstream kläder i den.
Mm. Du har väl blivit, ja, men du har väl blivit i den serien, har du väl blivit ägaren till baren nu?
Ja, precis.
Är det så? Nu spoilar ni för mig, men det gör ingenting.
Jag har köpt baren.
Wow.
Jag kommer prata om dig som din rollfigur. För jag kan uppenbarligen inte
skilja på. Nej, det har vi förstått så här.
Hur kommer det sig att du köpte baren, Kristoffer?
Jag behöver något nytt i livet. nytt jobb.
Just det. Men förutom att du har köpt en bar, hur har ditt liv varit på senaste tid, Kristoffer? Kulturellt och i övrigt?
Det har inte varit så kult... Eller jag har giggat för första gången.
Det vill vi gärna höra mer om.
I Växjö, nu i veckan.
Stor comeback.
Raggade du på fansen?
På fansen?
Ja.
Vad är det för fråga?
Nej, men i min sanning med Bianca Kronlöf så sa hon att alla komiker måste ta ansvar och inte bjuda fansen på kokain och inte ragga på dem. Så tänkte jag bara om du hade känt in det eller...
Jag får inte ta kokain just nu, då dör jag.
Okej. Och du bjöd inga 18-åringar på det heller då?
Jo.
Någon måste ju ta det.
Sa du stopp Måns Möller, ragga inte på henne.
Ja, men har de sagt det här att alla gör det?
Ja.
Jag har aldrig sett det, men...
Nej.
Eller jo, det har jag förresten. En gång.
Men berätta, hur var det? Liksom, du har inte giggat på länge för, av förklaringar att du har varit sjuk.
Precis. Men jag kan flika in där att jag, dagen innan så var jag ju på det stora sextestet på KI.
Ah, cliffhanger. Vad spännande.
Ja, vi kan ta det som en cliffhanger.
Nej, alltså jag menar att det var en cliffhanger från den podden vi gjorde på, på Bläckdomskällan som vi inte spelade in.
Ja.
Så nu vill jag höra hur det gick.
Det gick bra. Jag får ha lättare träning eller sex.
Nej. Oj, grattis. Jag
tror du skulle säga lättare samlag.
Det var så vissa positioner som är okej.
Men gud, och ändå så höll du dig från fansen i fredags.
Nej, men jag fick lite ont i hjärtat efter jag hade giggat.
Ja, ja.
Hur tror du att komikerfans är? Liksom?
Nu som efter min sanning.
Nej, men som att The Beatles kommer till stan, eller vad tänker du?
Alltså, efter min sanning som jag har sett. Dels så sa Bianca Kronlöf att man åker runt i olika städer, komikerna. Och sen så efter de har uppträtt så tar ingen ansvar utan de går direkt ut till fansen. Bjuder dem på kokain.
Alltså i baren?
Ja, och då lät som att liksom fansen kastar sig över komikerna och ni så måste springa in i er turnébuss kanske.
Då låter det som att fansen mer tycker om kokain än stand-up.
Och killarna.
Komedi.
Sen sa hon också att alla killkomiker måste stå upp.
Mot?
Stå upp, det är väl deras
me
jobb.
Me too.
Stå upp mot me too.
Med me too.
För.
Inte mer. Och gjorde du det i fredags?
Ja, men inte i onsdags när jag var i Växjö.
Vad körde du för skämt?
Publiken var väldigt besviken.
Ja, varför?
Det var flera som skrev efter.
Va?
Ja. För jag var bokad att köra 30 minuter. Gjorde det. Men sen efter framkom det att flera i publiken hade betalat 495 kronor. Och fått höra att det skulle vara en timme.
Det låter som en livepodd på Skala.
Så jag gick av liksom och sa tack så mycket. Och så var det någon som liksom applåderade.
Nu kommer extra numren.
Men var det andra komiker som körde?
Ja, jag och Viktor Engberg var där. Så vi gick av och var så här hyfsat nöjda ändå. Det gick okej. Och så satt vi i logen i kanske 25 minuter. Och sa snart kan vi gå ut och bjuda dem på kokain. Men så kom arrangören in och var så här, bra, när går ni på igen? Och så visade sig att publiken trodde att showen fortfarande var igång. Och att det var en del av akten liksom. Så vi sa det att det är slut. Men det trodde inte hon på. Och var såhär, ja vad kul.
Ni bara så här fortsätter skämta i logen för en person. Det här är en del av ert performance.
Men vad gjorde publiken i 25 minuter? Trodde de att det var paus? Eller?
Nej,
att
det var en del av akten.
Det är så innovativ konst.
Men också, vadå? De vet väl om att du varit sjuk?
Ja,
men den där Viktor har inte varit krasslig.
Nej.
Men hos vem låg felet då? Vem hade ju fuckat upp liksom?
Jag tror det var ett missförstånd.
Ja.
För vi hade ju blivit bokade att köra.
Det låter som att det var ditt fel.
Så här, jag är imponerad av din integritet att du säger stopp min kropp där. För jag hade ju gått ut och försökt typ, så här, dragit lite någon obsessiv bakfickan som ingen hade skrattat åt.
Jag tänker också, om ni körde 30 gick ner i loungen, 25 minuter senare kommer hon och säger så här, men det var en timme.
Jag stänger fönstret.
Då har det ju gått 55 minuter. Ja, så egentligen kan man ju verkligen se det som en timmes show.
Ja, om de trodde att det var en del av akten. Så...
Ja.
Det här avsnittet kommer heta en del av akten. Om jag hade blivit bokad för 30 minuter så hade det inte varit något problem. För jag hade ju kört i tre timmar ändå.
Det låter ju också som skala.
Du kan göra 30 minuter av 5 minuter.
Precis.
Eller snarare det blir det.
Jag vattnar ur allt. Ja. Men vad tråkigt att det var sån dålig eftersmak på din stora comeback.
Ja, det var många som skrev efter.
Men tur att det bara var Växjö, förlåt.
Ja, det var jag också glad över.
Jag kommer nog skriva mindre från Växjö. Ja.
Jag ska tillbaka till Växjö om 2 veckor.
Ska du ta igen de där 30 minuterna?
Vad ska du köra då?
15 minuter.
Vart då?
Förhör, jag kan kolla.
Nej, men jag är nyfiken på liksom hur
det går. Men
också så här arbetsträningen liksom.
Mm.
Att så här, hur det känns, alltså man får ju hjärtklappning av att köra stand up.
Ja, precis.
Vet jag av erfarenhet.
Nej, men jag är uppe i 100% nu jobbmässigt.
Mm. Vill du ha betablockerare? Det sänker ju hjärtklappningen.
Har du det?
Ja, jättemånga.
Ja, gärna.
Vad kan gå fel?
Eller, ja, men vi kan kolla på det sen. För jag försöker få min läkare att skriva ut det. Men
sitter du här med, först ger du pekpinnar till Kristoffer om man inte ska ge koks hit och dit. Och sen kommer du med så näve-beta-blockerare.
Det är en ung kille.
Ja.
Fan, jag inte är kokain.
Fan vad jag älskar kokain. Men jag såg min sanning också, Alicia.
Mm. Med Bianca Kronlöf.
Vad tyckte du? Tyckte du att hon blev lika grillad som Magda Gad? Eller mindre grillad? Eller mer av Ann Hedenbo? Alltså, var det mer kritiska frågor till Bianca eller Magda?
Jag tyckte det var ungefär lagom. Jag tyckte det var... Alltså, det här var nog inte medvetet. Men jag tror att om man ska vara med i Min sanning, då ska man ladda tårkanalerna innan. För inte vill man grilla någon som sitter och gråter.
Just det.
Sen tyckte jag att avsnittet var väldigt bra. För att hon vågade liksom lite prata om det som är svårt med liksom hela MeToo-grejen och gråzoner, att det är så här, om man säger ja fast det är uppenbart att det kanske är förnedrande eller våldsamt, så vem är det som har gjort något dumt? Men jag tyckte hennes lösning på det inte riktigt var så smart. Ja, men det var ju fortfarande så här att man skulle få säga vad man tycker har hänt och man skulle få... Alltså hon var ju lite emot hela den här förtalsdelen av MeToo.
Mm. Jag skriver faktiskt om det här.
Skriver han om hennes brev till clownen Manne?
De har ju jag fått hem, har jag berättat det.
Brev till mannen?
Ja.
Har du fått... Wow. Skickade hon ett brev till dig?
Ja, hon skickade hem den boken till mig.
Som ett brev på posten?
Och jag trodde att det var något missförstånd, för jag hade beställt något recensionssex den veckan. Och så öppnade jag den och såg så här, det är den boken. Och så öppnade jag första sidan och så stod det så här: hej Kristoffer. Och då fick jag, tror det var då mina hjärtproblem.
Nej, det är som nya Sex and the City där Miranda får en bok om alkoholism hemskickad till sig av Charlotte. vi måste prata om en sak. Kokain.
Men jag tycker ändå, liksom, ibland får jag en känsla av att det... Jag tycker ändå att man ska behöva bevisa sig skyldig i rättssystemet. Och ibland känns det som att MeToo kanske vill någonting annat.
Får jag berätta vad som recensionen sa? Eller dedikationen?
Dedikationen, gärna.
Att det stod såhär: hej Kristoffer, vi har aldrig träffats, men min syster har jobbat med dig. Och när jag frågade vem jag skulle skicka den här boken till så skrek hon ditt namn. Och sen så var det sen ett stycke om att hon tyckte att det var att jag var bra på att prata om saker typ, och att jag borde prata mer om feminism. Mm-hmm. Men jag tyckte ändå det var ett väldigt grovt sätt att börja det på. Att
säga. Jag hade satt kaffet i halsen. Ja. Även om mitt samvete var helt rent, så att säga. Ja, shit.
Jag blev lite blurrig.
Jan Gio kallar ju det som du beskriver, han kallar det för organiserad brottslighet under feministisk textmantel.
Äntligen får jag ord.
Jag tycker det är fint att vi tar in en spökgestalt i den här podden som är att jag kan slå i den stora boken. Och
alltså
säga bara,
vilket ämne vi pratar om, kommer du kunna ha?
Jag kan säga det, men han skriver faktiskt om just det här. Han skriver om att det här Dårfinks-feministernas senaste utspel då beskriver han som ett krav att kvinnor måste ha frilejd för att beskylla män för våldtäkt utan risk för förtalsåtal och att alla pågående förtalsmål ska läggas ner. Eftersom kvinnor måste ha rätt till sin sanning. Om det skulle man kunna skriva en kolumn. Bla, 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 bla.
Min sanning.
Men ja, så det... Shit. Det var bara, det var Jan Guillous 5%.
Vilken profet. Men jag tänkte på det att Ann Hedenmo inte vågade ställa den riktigt kritiska frågan till Bianca. Den som är... liksom, vem tycker att full patte var roligt typ. Alltså de pratade ju om full patte och liksom hennes humor som att jag och min fru satt hemma och bara var så att hon har säkert gjort jättemånga bra saker, bra skådespelare och så vidare, men just humorbiten av hennes värv. Jag är nyfiken på liksom vem målgruppen är.
Det är organiserat brottslighet.
Det är kanske alltså så här, det var en viss lucka i tiden då kulturtanter, tänker jag, tyckte att fullpatte var jätteroligt. Och det är inget ont om det.
Jag tänker tonåringar.
Ja, unga tjejer på Södra Latin tyckte det var
ja.
Men jag gjorde de det? Om man frågar dem idag så kommer de ju ljuga om det.
Nej, för jag är ju här.
Okej.
Okay. Det är inte ens född 1968.
Och du satt hemma och ja, nej, men skrek jag var ju, av skratt.
Alltså, men jag tror jag var typ 13 när det kom. Alltså när första säsongen kom. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var kul.
Okej, okay, så barn, men kulturbarn är det riktiga köttberget.
Ja, verkligen. Men jag tror man måste se det i sin tidskontext. Att det kändes liksom. När det kom så var det ju liksom, då, eller det kanske också var att jag var ett barn. Men det, då tyckte jag ändå så här, det var lite kul.
Ja, men det är ett barn av sin tid.
Men jag vet inte. Sen tror jag liksom redan när, för det kom en säsong 2, eller hur? Då tror jag, då redan då hade jag antingen tiden liksom sprungit ikapp det, eller så hade jag växt ifrån det.
Och säsong 3, vad tycker du då?
Ja, då kollade jag.
Det går nu på öppna kanal. Okej, aha, shit. Men det är kul ändå att hon var med i Min sanning. Och bra.
Är det din take på det? Ja, kul och bra.
Det är min spaning. Jag är lite mer low key nu 2022. Med mina spaningar. Inte så heta take längre.
Nej.
Det är lite mer så kul att ni håller på.
Kort och koncist. Mm.
Modigt. Mm.
Jag har en grej sen som jag kan ta, men om vi kan fortsätta prata om det här också eller något annat först, jag vet inte.
Jag skulle vilja prata lite om köttberget.
Ja, men kör. Ja.
För jag har tänkt så himla mycket. Det har ju varit egentligen en ganska lång debatt ända sedan Åsa Lindborg skrev den här norska artikeln om att hon skäms över vad i tv och hennes utseende och bla bla bla. Eller?
Ja, precis. Det var innan Köttberget.
Det är lite två olika debatter, men typ. Men de är lite lika. Mm. Och Köttberget var väl då att Karin Pettersson skrev om att det mest är Karin, Åsa och... Mm. Vad var det tredje namnet? Anna på kulturredaktion, att det är mest medelklasskvinnor. Mm. Och att den här Ellen Kullenhedsboken inte borde ha fått...
Ja, men Ellen Kullhed och Lydia Sandgren var exempel på att de här medelklasskulturcheferna bara lyfter och hyllar sådana böcker som handlar om... medelklasskvinnor, som Jan Guillou då
startade den här
skrev innan han visste om det.
Ja, men precis.
Nej, men då tänkte jag på, för när man läser den artikeln så kan det kännas som att det hon vill är att det inte bara ska vara kultur- och medelklasskvinnor på sidorna som skriver om navelskådande krönikaproblem och känner igen sig eller en Kullenhed och sånt. Mm. Men då har jag tänkt att det vore väl, alltså man hade ju inte reagerat på det om det de skrev var bra på riktigt. Förstår ni?
Alltså de kulturtexterna eller jag tänker Lydia på typ, Sandgren?
Inte Lydia Sandgren, men typ Ellen...
Elin Kullhed.
Elin
Kullhed.
Är du säker? Mm. Okej. Okay. Elin Kullhed. När jag lyssnade på den boken tyckte jag den lät ganska gnällig bara. Jag tyckte inte den var så bra. Jag kände inte igen mig. Och hon kände som... Jag förstod inte heller varför hon blev hyllad. Men hade det varit en bra bok där man kände att hon var sårbar på riktigt, då kanske man hade tagit den till sig.
Men det är ju två separata. Det är väl det också som varit lite kritiken mot Karin Pettersson, är att det är två separata diskussioner. Det finns en som handlar om litteraturen och en som handlar om så här kultursidor och vem som får komma till tals. Men jag menar, där är väl, det var väl ändå vart, det var det som var kritiken mot att Eufori fick Augustpriset var ju att det inte är en toppenbok enligt vissa då.
Men kan då ändå få Augustpriset.
Och då är det för att det beror på det här bla bla bla. Men sen är det ju en helt annan diskussion som är så här, vem får komma till tals på kultursidorna? Och där är det ju inte, där är det ju, det är ju accurate att säga att så här, ja, det liksom det finns ju kanske mer en så här medelklassproblematik som snarare än så här att det skulle vara bara en massa kulturkvinnor.
Ja, men om man pratar om kultursidorna då, och att om hon skriver så här, jag skäms för att vara på TV, det är ju en ganska tråkig artikel egentligen. Vem gör det? Gör väl alla?
Ja, men hon, det var,
Alltså jag förstår ju vad hon menar, men jag tycker inte att hon offrar riktigt något. Om hon ändå ska vara navelskådande, så tänkte jag bara på liksom vad som skulle vara sårbart. Jag tänkte så här, det bryggar över till att jag såg Cyklopernas land, där han Messiah
Hallberg,
ja, pratade om att det var jättemycket om nya serier, bland den här Lust med Sofia Helin, och så här, det är inte progressivt att prata om kvinnor som har fritt sex längre. Det är inte nytt.
Vad är det för serie?
Det är en som ska gå på via Play typ. Ja. Och att hela den här, att Sex and City också kommer, känner man inte att det är progressivt. Mm. Då tänkte jag bara, om det nu bara är medelklasskvinnor som det handlar om, vad skulle vara progressivt att göra, att visa från deras liv, som man skulle känna så här, wow, det här är sårbart på riktigt.
Nej, men jag tycker bara att, jag tycker det är en jätte, alltså jag vet inte, jag tycker att det är konstig kritik att komma med, för att problemet är ju inte att så här folk, alltså jag menar själv, det är inte som att medelklasskvinnan eller kulturkvinnan uppfann den självransakande texten.
Nej.
Alltså jag menar, det är ju liksom, det är ju, det är ju typ Montaigne som uppfann essän, eller vad ska man säga. Men det som är ju att det ska ju inte bara komma från ett perspektiv. Och sen också det som blir den djupa orättvisan är ju om det slutar som med att kvinnor bara, eller oftast, kommer till tals i en viss sorts text som är väldigt självutlämnande och självransakande, när man kanske i själva verket vill skriva om things and stuff typ. Men jag vänder mig lite emot den verklighetsbeskrivningen som liksom, alltså för jag till exempel, jag själv upplever inte att jag skriver så mycket så utifrån mina egna erfarenheter, eller så här, gjorde det nu den här veckan bara för att trigga. Men så här, men jag menar, man måste heller inte skriva så. Det tror jag, alltså just när det kommer till kulturtexter liksom. Det är ju ingen ganska förenklad beskrivning av typ så här. Ja, jag vet inte.
Jag har egentligen bara två saker att säga i frågan, och det, ja men som Mikaela Blomqvist skrev, Franz Kafka var medelklass. Nej, men det jag har att säga är att den riktiga aktivisten mot det här medelklasskvinnorköttberget, det var ju Elin Kullheds kille Gunnar Ardelius, som bara vill åka lite längdskidor. Hade han fått åka Vasaloppet så hade ju inte eufori funnits, så då hade vi inte haft den här debatten. Nej. För då hade hon behövt ta hand om fyra små barn.
Det är verkligen en kultursidornas seriekrock, att vi både behövde dras med den där jättetröstöriga texten om att han vill åka Vasaloppet och sen nu kulturköttberget. Det är som en sån fjärilseffekten.
Jag bara tänkte på att det finns andra saker i medelklasslivet som typ är mer intressant än att läsa om då, om man ändå ska prata om det.
Nej, men att ändå det kokar väl bara ner till att är det bra, och det är ett så tråkigt svar liksom.
Eller jag när tycker det handlar också att kvinnor ska få skriva kultur, tråkiga texter.
Ja, det är toppen.
Ja, hur ska man annars tjäna pengar?
Har ni läst Bonjour Tristesse?
Nej, men också att det är feminism. Ja, mitt år och vila av avkoppling. Jättetråkig bok.
Ja, oh, gud vad den var dålig.
Den var så dålig. Och Tessa är cancelled.
Nej, jag åker hem till Stockholm nu om ni ska fortsätta snacka skit mot Tessa Morsväg.
Nej, vi går till Fiskekyrkan.
Ja, jag har hört talas om en bra bar här nere på Andra Långgatan.
Är det Jackie Dow?
Vi sätter Jackie Dow med Ruven Östlund.
Nej, vi ska ta en räkmacka upp i Gotia Towers snart med Malte Persson.
Vi ska prata om filmspråk.
Nej, Kristoffer, vad säger du om köttberget? Alltså, Alicia, det är bra, du lyfter upp bra frågor, men jag tror inte vi är inte smarta nog att svara på. Jag pratar med mig själv.
Nej, jag har inte tänkt så mycket på köttberget heller.
Barn dör i Afrika, och så sitter du här på din medelklass position. Och,
vad är det för namn? Alltså köttberget, vad är jag fattar.
Det kommer väl, alltså det är ju lite besläktat med jätteproppen orvar, som är ett annat väldigt vidrigt semantiskt begrepp för att beskriva typ 40-talister. Jag tror att Per Nuder nämnde det när han var någon typ av minister i Göran Perssons regering, och han fick sen jättemycket skit om det, att det skulle vara så fraktande, svepande
köttberget.
Ja, beskrivning av människor. Men jag vet inte. Jag vet inte.
Orvar, är det för att jag har aldrig träffat en förstelist som heter Orvar?
Har du träffat många andra summer som heter Orvar? Eller?
Nej, men alltså,
Orvar Sävström är den enda jag känner till, och han hade filmkrönikan för 20
Orvar
år sedan.
Man känner till?
Ja, Astrid Lindgren.
Just det.
Mm. En hjälte, där har vi en aktivist. Mm. Han dräpte ju Katla. Okej.
Okay. Ah, men för en korv.
Jag har i alla fall senaste tid praktiserat nuckblicken på Köttberget då, men på mycket annat också. Vet ni vad det är jag pratar om?
Alltså en nuck.
Ja, men nästa. Nuckan.
Aseberg.
Nej, du tänker på Haggan.
Haggan.
Jag Malin pratar, Lindroth. Malin Lindroth är tillbaka. Nuckan är tillbaka.
Vi pratade ju om henne igår, apropå det här köttberget faktiskt. Mm. Och att vi hade en väninna som var riktigt sur över att hon hade tagit så otroligt fula foton i DN. Att hon liksom står bakom en graffitivägg och har inget smink och var jätteupprörd.
Damn if you do, damn if you don't.
Men är det kopplat till blicken då?
Nej, men så här, Nuckan var ju en bok som kom för några år sedan av Malin Lindroth. Mm. Där hon tog tillbaka ordet nucka. Alltså nucka, vad har vi på det? Det är enligt Saul en typ en frigid, alltså torr kvinnlig incel, fast inte med gammal. De orden. Okay. Behöver inte vara gammal, men det kanske man tänker, man säger nucka, man får upp en så inte hemmafru då.
Finns
men,
inga barn som är nuckor?
Finns inga barn som är nuckor, men det är också att man är ogift och man är oknullbar, så att säga.
Omamma.
Och då vill hon slå ett slag för den här nuckgestalten och etablera den i litteraturen och ge den någon sorts subversiv potential. Mm. Att man talar från nuckans position så kanske man kan se saker som andra då som inte är ofrivilligt parlösa. Alltså man kanske kan se saker om heteronormativa grejer
ja,
utifrån den positionen.
Ja, hon tittade ju bland annat på kultursidan den här Åsa Lindeborgs artikel och skrev så, jag har varit ful hela livet. Mm. 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 Du är sur för att du förlorade det nu.
Just det. Och nu är hon tillbaka med en ny bok då, som heter Nuckans hjärtespalt. Jag skojade lite när jag sa att jag praktiserat nuckblicken. Det var bara ett skämt, för jag vet inte om det är möjligt för mig
vad
att göra.
Vad betyder det? Det är väl ungefär samma som du skulle sätta dig en vecka och låtsas vara hemlös på en gata.
Exakt. Det är eller som om jag skulle flytta ut i skogen och som unabombaren och göra ett liksom ljuddrama. Nej, men för mig betyder det absolut ingenting. Jag bara trollar. Jag skulle försöka göra en brygga för att jag har ju läst en bok.
Och det är inte,
det är inte Nuckan. Nej. Och det är inte heller Haggan.
Nej.
Och det är inte heller Paggan, Leif Pagrotskys memoarer, utan det är, jag har läst Sympati för djävulen, som är en bok av Johan Heltne som kommer snart.
Mm. Jag har också läst den.
Har du läst den?
Ja.
Och jag, för er som inte då har läst den eftersom den inte kommit ut än, så är det en bok som handlar om epilepsi, Livets ord och Biskops Arne. Kan man säga.
Har han de tre?
Ja, han har de tre.
Vad hemskt.
De tre, det är liksom de tre benen. Fadern, sonen och den helige ande. Och jag tycker att så här, jag kan inte riktigt prata om hans skildring av biskops Arne.
Ja, det var det jag ville höra.
Ja, men du kan, så här, han skriver jättefint om Livets ord. Och det kanske är för att jag inte heller växte upp i Livets ord som jag tycker att det är fint. Och han skriver jättefint om epilepsi, och det kanske är för att jag inte har epilepsi som jag tycker det är fint. När han får sina spasmer, när han tänker på att onanera och så vidare. Men däremot har jag ju, precis som han, växt upp mina formativa år då, på Biskops Arne. Och där tänker jag att han har rätt till sin historia. Mm. Och jag har ju mitt Biskops Arne. Mm. Ni har ju ert biskops Arne.
Är det en förtalssituation som kommer nu?
Nej, men jag känner så här att jag hade det toppen på biskops Arne. Johan Heltne hade det inte toppen.
Nej.
Däremot kan jag känna igen mycket av vad han beskriver och tänka att så här, det du tyckte var pissigt, att så här, alla tyckte man skulle skriva poesi, att alla tyckte man skulle läsa Ann Carson, att alla tyckte att man det han kände som censur och förtryck, det för mig var det bara wow. Det här gjorde mig stark.
Om
nuckar då.
Om någon av lyssnarna mot all förmodan inte skulle veta liksom exakt vad som är så här bokens kärna, eller liksom, så är det ju att det handlar om att han drar en parallell som är att han säger så här, när jag var i Livets ord, då var det liksom att det fanns olika moraliska föreskrifter och det var väldigt lågt i tak. Och det var väldigt nyckfullt att vissa regler gällde för vissa personer och andra regler gällde för andra personer. Klipp till att jag började Biskops Arne. Där fanns det också
små liksom, präster som går runt och bestämmer vad man ska tycka.
Ja, och att man fick bara skriva då utifrån viss ideologisk ståndpunkt, man fick bara bekräfta det som läraren redan stod för och så. Så att han menar ju att det är det liksom.
Och sen för, samma med epilepsi. Ja. Det finns vissa typer av anfall som är...
Kopplingen till epilepsi är att han typ tror att han fått epilepsi för att han blev så fuckad i hjärnan av att vara med i Livets Ord. Typ,
typ så.
Barn.
Typ så.
Hur ser den sjukdomsbanan ut?
Ja, men,
kan man inte få det av att fly? Typ?
Mm. Jo. Men alltså, psykisk stress också, ja. Och just det här... Precis, alltså att man kände sig som en hycklare om man typ kände erotiska känslor eller lust eller whatever. Att han blev ju också utfryst och mobbad i det samhället där han växte upp, eftersom Livets Ord var ju paria på, alltså Carola. Om till och med Carola blir cancelled för att hon är med i Livets Ord, tänk då om man, ett barn som heter Johan Heltner bor i Uppsala.
Men då framkallar det epilett.
Vi ska inte sitta här och spekulera i det. Men han
skriver inte det rakt ut heller. Utan han bara liksom, det handlar om när han börjar rannsaka sin egen psykiska ohälsa, så börjar han liksom gräva i hur det var att växa upp i Livets Ord. Men jag tycker, som jag har ju noll relation till Biskopsarna, jag tycker det bara var en så cool story, bro.
Nej, men han gick några år innan mig. Jag hade inte riktigt samma lärare som honom och så vidare. Jag hade det toppen på Biskopsarna. Det var min bästa tid. Så. Och jag förstår, kära. Det jag vill säga om det här är att folk kan tycka olika och ha olika upplevelser av samma miljö. Men det finns bara en sak som är värre än folk som har gått på Biskopsarna, tycker jag. Och det är folk som klagar på folk som har gått på Biskopsarna. Och det är precis, man kan jämföra med att det bara finns en sak som är värre än folk som har gått på Södra Latin, och det är folk som har som käpphäst att de alltid ska ta upp hur jobbigt det är med folk som har gått på Södra Latin, att det ska vara någon sorts gräddfil in till olika mediepositioner, eller att det ska vara någon sorts kulturell elit. Precis samma sätt så tycker jag att nu med den här boken så kommer ju de få luft som tycker att Biskopsarna har förstört svensk litteratur. Att så här, det är de som är mainstream. Alltså det är ju inte sant. Tyvärr så är det inte så Jenny Tunedals diktsamlingar som får Augustpriset. Eller nu kanske i och för sig Kulled gick Biskopsarna, fuck. Men hon skrev en borgerlig roman. Så hon hade ju stuckit ut där också. Men alltså jag tycker att det kommer bli tröttsamt nu när så Cyril Hellman skriver på I otakt med samtidens Instagram att Athena Farrokhzad är fascist. Typ. Och det är ju, sådana människor kommer ju komma fram nu. Och alla vi har ju gått Södra Latin. Jag är ju någon sorts tvehävdat monster som har gått Södra Latin, Biskopsarne, och då haft epilepsi, det vill säga cancer i mitt fall. Så jag har ju de tre benen. Ni har ju, vi kan säga att alla vi har gått på Södra Latin. Det känns som att du gick på Södra Latin, Alicia.
Jag gick hälften. Jag bytte ju.
Vad bytte du till?
Norra Real.
Var det för att Södra Latin kändes lite som en sekt som kvävde dig?
Nej, det var ett för att jag valde natur och jag förstod inget. Och sen fick jag inte plats i en samklass, och då bytte jag till norra samkultur istället. Men jag umgås ju bara med folk från... Ja.
Men du är också den enda här som inte har fått epilepsi.
Ja, men jag har gluten, så jag har också tre ben.
Just det. Ja, nej, men jag vet inte vad jag ska komma fram till. Men jag vet inte, ni... alltså, de här, det kommer, alltså jag säger bara så här, varning på stan. Det kommer komma mycket Biskopsarne kritiska texter nu. Då vill jag bara att man tänker två varv till.
Men alltså, om,
vilket samhälle vill vi leva i? Jag tycker att det är ganska trevligt med en elitistisk folkhögskola där folk kan skriva poesi.
Typ. Men alltså, vilken mardröm. Om först kultursidorna är de här alla texter om äldre kvinnor som är sura över hur de ser ut och att de har mindre makt. Och sen ska det då komma en debatt om Biskopsarne. Ja, men då måste man lägga ner kultursidan.
Ja, men vad säger mannen i Norrland om de här debatterna? Det är som att läsa om Slussen. Precis.
Mannen i Norrland.
Ja.
Jag tycker inte det. Vi ska inte tillåta
Karl-Ove Knausgård.
Vi ska inte tillåta det.
Nästa.
Det kommer bli så tråkigt.
Men Kristoffer, jag tror att du ska läsa den här boken bara för att det finns en scen som du kanske kommer känna igen från din kamp. Men
den är
väldigt, han skriver om när Knausgård håller föredrag.
Ah, vad roligt.
Från sitt perspektiv, och när Athena och Knausgård bråkar om typ patriarkat. Och det här att Knausgård säger att recensenter har kallat det han gör som någon sorts modern tappning av kvinnlig självbekännelse litteratur. Och då blir alla i det rummet, förutom Johan Heltner då, jättearga.
Det är verkligen, det är, alltså det är en så stark scen.
Han beskriver som en Netflix-scen.
Kommenterar nästan, alltså. Han att Knausgård skar sig hela ansiktet?
Nej, det här är inte så. Alltså,
Knausgård, det är när Knausgård kommer tillbaka till Biskopsarna.
När han slicer upp sitt ansikte var ju typ 2002. Ja. Kanske. Ja, det så det här är liksom 2012 snarare.
Men det är en väldigt bra scen.
Väldigt bra. Väldigt kul också att ha mag. Alltså, det är också att han får inte angrepp bara av lärarna, utan han får verkligen angrepp av eleverna.
Knasgård.
Mm. Ja, och då kan jag känna att skäms jag. Det är dumma. Det är för att vi har så... Det, vet ni vad det är? Det är konsekvensen av att vi har haft så här elevledda utvecklingssamtal. Att så här, elever i Sverige har sån sense of entitlement att de så här, räcker upp handen och skäller ut Knausgård. Man bara, vem är du som har läst så en termin lite?
Men det har väl förändrats nu också. För det kommer jag ihåg att Sara Källnes pojkvän sa.
Bra källa.
Ja, han är ju lärare och har elever. Där,
när han gick där att han tyckte om Knausgård väldigt mycket men fick skämmas över det. Mm. Han gick och gömde böckerna.
Liksom. Men då var det ju pinsamt att man hade läst Min kamp, minns jag. Mm. För jag läste den samtidigt som Sara gick där. Mm. Och då var det ju bara så gömboken.
Men här, jag förstår vad du menar här. Men här vill jag också bli jävelns advokat. För jag tycker ändå det är härligt att vi lever i ett land där då så en 19-årig poetissa kan så harkla sig mot, jag vet inte, en Nobelpristagare eller whatever. Ja. Och så här säga, inte på min ö. Och med den...
Nej, men det slutar ju då med att han flyttar till London. Så att vi fick ju
honom. Mm. Och sen så kom det ett program på SVT som heter Cyklopernas land. Så jag menar, vi skrämde bort han med.
Men vilka är det som sitter i det?
Ja, det är ju vi. Helvete.
Nej, men jag vill gärna att du ska skriva ett inlägg i den kommande Biskops Arne-debatten.
Jag kommer med ett försvar för Biskops Arne.
Får vi som gick skriva för scen och tv vara med i den debatten också? Det är inte samma.
Nej,
vi är mindre värda. Vi är mindre värda.
Nej, men vi kanske, jag vet inte.
Har vi något mer? Kolla anteckningen allihopa.
Ja, nej, men Kristoffer, har vi fått några reaktioner sen senaste avsnittet?
Mm. Är det det när vi satt på baren på Bläcktornskällan? Mm.
Ja, nej, men har du några sista ord?
Vi kommer börja podda varje söndag.
Just det. Det är ju faktiskt...
Är det betyder det att vi släpper avsnitten på söndagar också? Eller?
De kanske... kommer någon gång där. Mitt i veckan.
Jag har hört det av poddare att man ska ha en dag när det kommer.
Mm. Okej, ska jag ha på måndagar?
Ja.
Bara när du orkar. Ja. Nej, okej, du ska ha på måndag.
Måndag är väl bra för det är inte Alex och Sigges dag. Jag vet bara att man inte får tävla med dem.
Nej, just det. Det blir en riktig lyssningsfight då mellan Alex och Sigges lyssnare och våra.
Men Göteborg, lås in era döttrar, era nuckor.
Nu ska vi till Järntorget.
Och bjuda unga tjejer på kokain.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.